Vi har en serie här i kyrkan just nu. Tro. Typ, snart. Tro. Där vi talar om tro, att se någonting mer. Och jag tänker inte gå igenom liksom vad vi har sagt alla. Men det har varit tro för Fadern, för vår himmelske far. Vi har haft tro för Sonen, Anden. Tro för att se vem Gud ser. Tro för att se Guds goda för mitt liv. Och förra veckan så predikade Jürgen att ha tro för att se vad Gud vill göra genom mig. Och idag så ska vi se på tro. Vi ska ha tro för himlen. Tro för det eviga. Tro för det himmelska hoppet. Att se något mer. Att gå på en kyrkogård den här helgen, jag vet inte hur många som har gjort det, men jag gjorde det igår. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att gå där, det har liksom blivit, när det har blivit sådär mörkt, och att gå där i höstrusket, och jag gillar inte det här vädret egentligen. Jag gillar inte kyla. Men den här dagen, jag sa till Daniel här att det här är nog kanske är därför vi har hösten. För att kunna gå den här stunden där och se de här ljusen tända och känna det så här mysigt. Elias sprang igår med en ficklampa framför mig och försökte hitta sig fram till graven. Han tyckte det var jättespännande. För mig blir det en väldigt mysig känsla att gå där och se liksom ljuskäglorna falla från gravstenarna. Och veta att varje gravsten där, varje ljus, handlar om en människas liv. Det handlar om en person, det handlar om en historia. Det handlar om ett nätverk av anhöriga som i sin tur har var sin unik historia, relation med Gud och så vidare. För mig blir det så där bara wow, vad häftigt, vad vackert. Och i det är Gud så där nära, i varje människas liv. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och Vi tillber ju inte döda människor eller på något sätt, eller tänker att vi står i kontakt med döda människor. Bibeln är ganska tydlig med att vi inte ska göra det. Så det är inte det det handlar om, men på något sätt så minns vi dem. Och vi prisar Gud för dem. Vi tackar Gud för det de har varit. Vi tackar Gud för där de är nu. Att de är med honom i en hel evighet. Att de är hemma, att de har fått gå före oss in i det himmelska. Personligen tycker jag det är otroligt intressant att läsa om olika människors liv. Att höra vittnesbörd, den personen har gjort det eller vad den inte har gjort. Jag tycker det är otroligt fascinerande att sätta mig och läsa en bok om en facklitteraturbok eller en roman eller något sånt där. Det är ju härligt på sitt sätt, men att läsa en bok om en annan människas liv eller se en film om en annan människas liv, för mig blir det bara wow, vad häftigt. Jag dras in i det, jag kan inte sluta läsa. Två veckor sedan så köpte jag en sån här talbok och lyssnade på i bilen. Men du vet, jag ville köra bil hela tiden för jag ville lyssna på den här boken hela tiden. Jag kunde inte låta bli, 10 timmar bara, sen är jag klar. Så att jag kör dit, bara för att lyssna på den här boken. Jag tycker det är fascinerande med människors liv, med människors livsberättelser. Och en av de mest... Alltså som pastor så är det så fantastiskt att få följa människor i deras liv. I alla livsskeenden. Från kanske stå här framme och be för en person som kanske vill få barn. Och så får man be och så blir de gravida. Och så får man vara med i det och prisa Gud för det. Så föds det där fantastiska skapelsen. Och så har vi en barnvälsignelse här i kyrkan. Och man bara, wow, vad häftigt, glädje. Och så växer de upp och så ser man hur de springer med kossan upp här. Och så har de jättekul och lär sig liksom om Guds kärlek och allt det där fantastiska. Så ser man hur de växer upp och sen så någonstans hör man talas om det där personliga beslutet. Man kanske till och med får stå med här eller i någon annan plats. Och så säger de, yes, ja, men jag tror ju det här. Och så fattar de ett beslut att nej, men jag vill bli en Jesu lärjunge. Och så kliver de ner i dopgraven där. Och det är ju fantastiskt. Och sen vidare därifrån får man vara med i livets alla skeenden. Lärjungaträning, brottningsmatcher hit, inte fysiska brottningsmatcher då, men liksom när det går upp och när det går ner. Sen kommer det då till gymnasiet, vilken linje ska jag välja? Och så gymnasiet är klart, vilket universitet, vilken högskola. Jag måste ha ett jobb. Jag måste ha en partner, jag vill ha en partner. Kan du be för mig, med mig för det? Och så vidare, och så kommer det, jag vill ha barn. Alltså det är ett helt fantastiskt, ett liv är helt fantastiskt. Men när det på något sätt för mig blir riktigt, 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 det är när man sitter i en dödsbädd. När man får vara med och följa en människa in i det sista, i det jordiska. För mig blir det så starkt. Det är något helt fantastiskt. Först när jag klev in i den här tjänsten så tänkte jag, oh, det klarar jag nog inte av. Men jag ska säga, det är det vackraste, vackraste jag vet. Det då det blir verkligen på riktigt. Jag menar inte att andra inte är på riktigt. Men när man sitter där, samtalsämnena, blickarna, kramarna, handslagen. Allt blir mer på allvar. Allt blir mer med vördnad, med helighet på något sätt. Om man har sorterat soporna eller om någon gick före i kön. Det är skitsamma. Det är inget man pratar om direkt. Det finns inte ens i tanken att lyfta en sån grej. Man pratar om livet. Man pratar om Gud. Man pratar om det som verkligen betyder någonting. Kanske det man har gjort. Eller det man önskar att man hade gjort. Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Och man känner att det är något riktigt stort man står inför. Och som troende på Jesus Kristus, som troende som Kristus, som kristen, som en lärjunge till Jesus. Som troende på att det han gjorde på det där korset var tillräckligt. Så är det här en helig stund. Och i djupaste mening kanske den viktigaste stunden. På ett sätt. Stunden då en människa går från det, som Paulus säger, det förgängliga till det oförgängliga. In i evigheten, in i det himmelska. Profeten Jesaja, jag valde några texter därifrån idag. Han beskriver det så här. Jesaja 25:8. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden. För Herren har talat. Jesaja 60:18-22. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner. Din måne inte mer avta. Ty Herren ska vara ditt eviga ljus. Och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga. Och för evigt besitta landet som ett skott av min plantering. Som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minste ska det bli tusen. Av det ringaste ett stort folk. Ja, Herren ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Den här texten, de här texterna kanske skrevs i en tid när det passar väldigt bra in på Israels folk, Israels land. Och kanske är det just det han beskriver. Men i denna stund när jag står här, när jag satt och förberedde, så talade det väldigt starkt profetiskt in i vad vi talar om här idag. Det himmelska, det eviga, det som väntar oss, det vi inte kanske vet så mycket om. Och troligen handlade det om båda och när han skrev det här. Och när vi läser i Bibeln så återkommer detta bildspråk. När vi går in i Uppenbarelseboken till exempel, så läser vi om det här, hur Herren ska vara vårt eviga ljus och hur det ska vara ett stort folk som samlas där. Så antagligen är det både och. Och Och på något sätt när man läser Bibeln, om man väljer att ta på sig glasögonen för att se på något sätt målet med det, så handlar det om det himmelska. Och det här bildspråket återkommer gång på gång genom Bibeln. Och jag tror inte bara det i Bibeln det finns. Jag tror det är nedlagt i vårt innersta, vårt djupaste, i vår skapade varelse, liksom längst in i oss, i vårt medvetna och i vårt omedvetna, så ligger denna tanke, detta hopp, denna förvissning om något mer. När jag växte upp, ni har en bild där på ett flygplan, eller från ett flygplan. När jag växte upp så reste vi utomlands titt som tätt. Och så långt jag kan minnas, när planet startade och min mamma satt så här, för hon gillade aldrig starten, och jag tyckte det var jätteroligt att skratta åt henne, så lyfte planet och ni vet det lätta liksom från marken och man känner att yes, vingarna börjar bära och man kommer upp. Och precis när man kom igenom det här molnen liksom, och man kom upp, så var min spontana reaktion, jag tittade ut längs med vingen om man satt där, och så tänkte jag i mitt barnsliga sinne, jag undrar om jag kan se Gud där ute någonstans. En ängel kanske. Vi tror ju inte att vi ska gå där uppe bland molnen så rent fysiskt när vi lämnar det här jordelivet. Men någonstans så var tanken på det himmelska, pratet om himlen, evigheten. I mig som barn så var det en spontan reflex att titta ut där och börja fundera och tänka. Finns han där? Finns han inte där? Och det här med det himmelska, det är något av det centralaste i vår tro. I den kristna övertygelsen. Låt oss bara på något sätt försöka måla upp vad Bibeln säger till oss. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och allt som var där i. Han skapade människan, Adam som det heter på hebreiska. Och han blåste in sin livsande i människan som heter Shava. Namnet vi har tagit från Shava är Eva. Så man kan säga, Gud skapade allt. Han skapade himmel och jord och allt som är där i. Han skapade Adam, han blåste in Eva i Adam. Och han, de var med honom i evighet. Det är någonstans grundtanken, Guds tanke med sin skapelse. Att vi ska vara med honom och hans livsande, hans shava, ska vara som strömmande vatten som pålar i vårt inre. Vi står att vi skulle sjunga i evigheters lång. Om man inte har en otrolig glädje i Herren, så skulle det ju bli långtråkigt, tänker jag. Men eftersom vi har hans livsande pålande i oss, så tror jag inte vi kan låta bli att göra det. Vissa bibeltolkare menar på att tillståndet vi kommer vara i evigheten är i fullständig eufori. Det är därför som vi kommer kunna sjunga hela tiden. För vi är i sån otroligt euforisk lycka. Tänk dig det ögonblick, du vet när du är så där, vet du vad, känner att Gud är på riktigt, tårarna rinner och du vill bara inte sluta sjunga, så kommer det vara jämnt. Det är vår ursprungsskapelsetanke för vårt liv. Sen händer det som händer, syndafallet. Människan vill, Adam vill liksom, han äter av äpplet och ni kan den här berättelsen. Och det blir ett avstånd mellan Gud och människan. Och vi känner till hur det är idag. Vi tittar över vår värld och vi sitter in i mitt eget liv och jag ser att jag är verkligen inte perfekt. Jag har ett ego. Jag vill ha saker. Om man tittar ut på nyheter, det bara händer massa grejer. Det hände ett avstånd där mellan Gud, det där goda som var där, det försvann och människan började leva för sig själv och av sig själv. Gud kunde inte längre vara med människan på grund av detta och hans livsande kunde inte vara i människan längre på samma sätt. Det här pålande vattnet. Och här i ligger hela den kristna tron. Gud vill upprätta det här igen. Och han gör det på ett kors. Så att det som var där kunde hela det som är där. Det står så här om Gud. Och han, för att kunna göra det här så väljer Gud själv. Pappa Gud väljer att sända sin son. Gud väljer att bli människa. Det står så här i Johannes evangeliets 6:e kapitel. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Han har kommit ner från himlen. Han kom ner från himlen. Johannes 3:13. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Jesus kom för att knyta samman det här igen. För att knyta samman det himmelska med det jordiska, människan med sig själv igen. Så att de kan leva i relation med varandra fullständigt. Det finns ingenting du kan lägga till eller dra ifrån i detta för att göra det mer sant, mer riktigt, mer liksom att det ska hända. Han har gjort det helt färdigt. Du kan inte göra ett smack för det. Men du kan välja att tro på det. Och när du gör det så blir det här sammankopplingen verklig i ditt liv. Vi har det här himmelska hoppet. Det står så här i Johannes 3:16. Lilla Bibeln. Och den är så otroligt bra. Och vi citerar den så ofta av den anledningen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Världen skulle bli räddad genom honom. I Hebreerbrevet 9:24 så står det: ty Kristus gick in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Vad Jesus gjorde var att upprätta denna relationen. Det är centrum. Det är vad det handlar om. Alla helgorna när vi går där bland gravarna och tittar på alla fantastiska ljus och tänker på de här livsberättelserna, historierna som har hänt, så var det detta Jesus gjorde. Han öppnade upp evigheten för varje en av oss som väljer att tro på honom. När jag var i Thailand så på en gudstjänst som vi hade, så kommer min kollega fram till mig, Kajor heter han. Och så sa han: det finns en man här som jag tror du ska prata med. Han har varit med i AA i 25 år, alltså anonyma alkoholister. Och han hade samma historia som jag, haft ett missbruk innan. Och han vill prata med han, Henrik. Han vill nog bli döpt, tror jag, sa han. Och så gick jag fram till den här mannen, han heter Gordon, heter han. Han var från Skottland. Och han sa: jag vill bli döpt. Ja, vad underbart, ja. Tror du på Jesus och sådär? Nej. Eller ja, men jag ska dö snart. Jaha. Men du vet, det är ju inget magiskt sådär. Men jag träffar gärna dig. Och så kan vi prata om det. Ja, okej. Okay. Så pratade vi. Och hans fru heter Mary Grace. Och hon var med i församlingen. Hon var kristen. Och de bodde halvtid i Singapore och halvtid i Phuket. Så han sa: jag ska åka iväg till Singapore nu några veckor. Ska avsluta ett projekt där han var arkitekt. Och sen kommer jag tillbaka till Phuket så kan vi prata. Ja, så tänkte jag, och så rann det ut i sanden och så tog det några veckor och jag hörde ingenting. Till slut så ringer Mary och hon var ganska ledsen. Han var blivit väldigt sjuk, Gordon. Det hade liksom gått ganska hastigt. Så han låg i sängen hemma. Hon frågade om jag inte kunde komma ner till dem och prata med dem. Och för henne var det liksom, han måste komma till tro. Jag vill ha med han i himlen. Det var hennes grej liksom. Hennes tanke. Så jag åkte ner dit och en fantastiskt trevlig man. Vi hade mycket gemensamt när vi satt och pratade. Och träffade Mary innan jag gick in och hon var återigen liksom var ledsen och försökte be för helanden. Och hon var så arg för han ville inte bli helad för han var färdig liksom. Han accepterade sin sjukdom sådär. Och så satt jag i en säng och så pratade vi och ja, det blev sådär heligt. Det blev sådär, puff. Vi pratade inte om sopor, vi pratade om livet. Vi pratade om vad AA hade betytt för han och alla vänner, alla människor han hade hjälpt inom livet till nykterhet. Och, ja, helt fantastiskt. Och någonstans så ville jag ju komma åt liksom det här och bara prata om himlen och Jesus. Och min kollega sa till mig en gång: kanske är det just för Gordon du har kommit till Thailand, sa han. Och vi bad mycket för han. Och varje gång det kom till läget med att det liksom blev så att, ja men Gordon, ska vi inte göra ett riktigt tredje steg? För det var de termerna jag använde. Och nu undrar ni vad det är. Tredje steg. I anonyma alkoholister så har man 12 steg man jobbar efter. Och det tredje steget är att vi kom, jag beslöt att lägga mitt liv i händerna på Gud. Det är tredje steget. Att besluta att lägga sitt liv i händerna på Gud. Och så har de lagt till så som du uppfattar honom. Så han hade ju någonstans en agnostisk tro redan. För han hade ju fattat det beslutet många gånger under de här 25 åren. Men jag ville ju komma till honom och säga, ska vi ta ett riktigt tredje steg? På riktigt. Men varje gång det kom till det läget så dök det upp massa människor. Från Skottland och Irland som var arga. Liksom hade fått en strikt katolsk uppfostran till exempel. Och de hatade Jesus. Och så blev det samtal om det, för jag satt där som pastor. Det är ju nästan som man kan tro att det fanns en ond makt med i det som ville förstöra. Men jag var lite ironisk där. Och det gick liksom inte. Så jag åkte därifrån och tänkte bara, nej, det gick inte den här gången heller. Åkte ner en gång till. Och vi träffades varje tisdag efter lunch då. I 2 timmar var jag där ungefär. Så att vi pratade om väder och vind då. Och så sa Gud till mig när jag åkte ner en gång. Idag ska du ge han en låt. Och vi sjungde den här idag. Idag ska du ge han, be att han ska lyssna på 1000 skäl heter den på svenska, va? 10,000 reasons heter den på engelska. Så jag satt här och pratade med Gordon och Mary och de här kom in igen då. De här människorna som inte gillar Jesus. Och så sa jag, den här låten kan inte du och Mary bara lyssna på den ikväll. Och så åkte jag därifrån. Jag får ett sms på kvällen eller natten av Mary där hon är bara helt sådär, bara wow. Den här låten förändrade verkligen någonting i atmosfären. Och så skulle jag komma nästa tisdag. Men då fick jag ett meddelande. Det gick inte, för Gordon var inlagd på sjukhus. Det hade hänt någonting i hans inre. Så jag åkte till sjukhuset och jag bad för han och sådär. Men han var inte vid medvetande. Jag åkte därifrån. Och nästa tisdag så var han hemma igen som tur var. Så jag åkte dit. Och vi började prata. Och så frågade jag han ganska tidigt. Så sa jag, ska vi ta ett riktigt tredje steg idag, Gordon? Ska vi... Du vet med. Alltså, ge ditt liv till Jesus. Då dundrade de in givetvis igen. De här människorna. Och så satt vi där och pratade med slangar överallt. Och så där som det är liksom. Men den här gången säger han, I want you all to leave now. För jag vill prata med Henrik själv, sa han. Och texten på låten som vi sjung förut är så här, Surik på nåd och så sen till vrede, så mild och god är du Gud mot mig. Om all din kärlek vill jag sjunga evigt, du ger mig 1000 skäl att prisa dig. Prisa Gud i 1000 år och evigheten lång. Och på den dag då min kraft flyr undan, när slutet nalkas för mig en gång, så stiger mitt lov och min själ ska sjunga i 1000 år och evigheten lång. Han pratade om den här låten. Och så sa han, yes, nu ber vi. Och så bad en enkel bön. Jesus, kom in i mitt liv. Jag ger mitt liv till dig. Tack att jag är ett Guds barn. Att jag får sjunga med dig i evigheter lång. I den stunden så hade han både kommit till tro på Jesus Kristus och han talade ut det med sin mun. Och den glädjen som infanns i rummet. Mary, hon låg och grät. Och jag grät. Och det var så vackert på något sätt. Jag tror det var 8 eller 10 dagar senare så stod jag vid hans dödsbädd och han fick flytta hem. Så fantastiskt. Och kanske var det så. Kanske var det en av de viktigaste sakerna jag gjorde där nere. Att få vara med och leda en människa. Få en människa att förstå att Gud älskar han. För det var det handlade om. Jag gjorde ingenting. Gud gjorde allt. Så vad händer vid uppståndelsen då? Vad handlar det om egentligen? Jesus får frågan vid ett tillfälle. De försöker sätta han på prov. Och de frågar han liksom, de försöker snirkla in han i berättelser om men jag är gift och min fru dör. Och så gifter jag mig igen och så vidare. Vad händer i himlen då? Vid uppståndelsen försöker de sätta Jesus på prov. Och hans svar är så här. Jesus svarar dem. De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre. Så som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken. När han kallar Abrahams barn Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för de döda, utan för levande. Ty för honom lever alla. Då sa de några skriftlärda, mästare, du har rätt i vad du säger. Och de vågade inte mer ställa någon fråga till honom. Det här är så starkt, för mig i alla fall. Han är inte en Gud för de döda. Han är en Gud för de levande. Ty för honom lever alla. När jag satt där med Gordon så var det så otroligt tydligt. Han var inte en Gud som bara skulle varit med Gordon fram till den där punkten. Han var en Gud som ville bära med Gordon över in i det eviga och vara med honom för all evig tid. I den första tanken, i skapelsetanken. Att leva tillsammans i en evighet. I fullständig eufori. Kan ni tänka er det? Fullständig eufori konstant. Fan. Det var det jag jagade med annat för i livet. Kanske just på grund av att det är ursprungstanken. Och djävulen någonstans förvanskar den och lurar oss in i andra saker. Det handlar om evigheten, en evighet med Gud. Eller en evighet utan Gud. För det är ju det handlar om när det kommer till sin spets i det här. Att antingen leva med Gud. Leva med han i evighet. Att aldrig dö. Eller inte leva med honom. Det vill säga dö för all evighet. Vad det nu är och innebär. Det har många debatterat också fram och tillbaks. Jag vet att jag väljer hellre livet än döden. Och det är det som är så fantastiskt. När vi satt där vid den här sängen, han hade en stor dubbelsäng som han låg i där. När det var en tunn filt på sig, för det var så varmt och härligt. Inte så här hustruskigt och kallt. Och varje vecka tänkte jag, nu kan han nog inte bli magrare. Men det kunde han. Så satt vi där. Och den här lilla bönen som inte ens tog 5 minuter, någon minut, i det ögonblicket. När en människa säger, ja men Jesus, jag tror ju på dig. Jag tror ju på det här som julen handlar om, påsken handlar om. Jag tror ju på det. I det ögonblicket, när man väljer, tar det beslutet i sitt liv, så säger Bibeln att vi blir fullständigt rättfärdiggjorda. Det här som någonstans gjorde det här mellanrummet, skiljeväggen, det bara bryts ner. Och vi är fullständigt rättfärdiggjorda. Fullkomligt rena. Gjorda till en ny skapelse. Och Bibeln säger även att vi har ett nytt medborgarskap i himlen. Tusendels sekund så händer det. Det finns ingenting, jag säger det, det finns ingenting du kan lägga till för att göra det mer verkligt. För att du ska mer komma dit. För att det ska bli mer av det. Nej. Tro på det där korset. Tro på Jesus Kristus. Så är du där. Det är vad det handlar om. Det eviga livet börjar direkt. I och med att vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Det börjar direkt. När du säger ja. Och sen slutar det aldrig. Det är rätt coolt. Så för mig är den här helgen någonting där vi minns de som har gått före. De som redan är där. De som är hemma hos Herren. Vi säger ju det, de som har gått före. De har flyttat hem. Och det är precis vad det är. De har gått före. De har flyttat hem. I mitt liv det här sista året så har det varit ganska många som har flyttat hem. Och för mig har det blivit en väldigt stor verklighet och blivit väldigt nära. Och jag skulle nog kunna säga som Paulus, ja, men jag längtar dit alltså. Ta mig när du vill. Yes, fast stanna här för jag vill ha min familj också. Men om du vill så ta mig direkt om det är så. Jag känner uppriktigt så. När jag växte upp och i mitt gamla liv så var jag ganska... Jag var orolig för det där, vad som skulle hända. I mitt missbruk så hade jag ofta självmordstankar och sånt, och försök också. Men jag vågade aldrig riktigt, för jag visste inte riktigt. Idag skulle jag inte vilja ta livet av mig, men jag är inte rädd överhuvudtaget. Jag i princip längtar på riktigt. Det är min personliga tanke. Så den här helgen för mig är en så otroligt stor manifestation på Guds kärlek. På att det han gjorde för oss är på riktigt. Givetvis en helg av sorg och saknad. Men en tro fylld av hopp. För vi vet att vi har ett himmelstopp. Vi vet att vi har en Jesus Kristus som har öppnat upp vägen för oss rätt in i himmelriket. Ett av bevisen är när du ser Gud verkar i ditt liv. Det är på riktigt. Jesus är inte bara ett namn i en bok. Det är inte bara ett koncept eller en fint levnadsmönster att leva efter. Nej, Gud lever. Gud är på riktigt. Och en Jesu lärjunge kommer aldrig att dö.